välkomna till en podd om fastigheter, utveckling och framtid. Jag sitter här med Anna Nordén på Framtiden.
Ja, Framtiden byggutveckling.
Precis. Och vi träffades för ett antal veckor sedan och så började prata och jag blev väldigt nyfiken på ditt jobb och vad du gör och samhällsutveckling och hur det har blivit så här. Och det tänkte jag att det vill nog fler lyssna på. Så jag var väldigt glad när du sa att ja, men podd låter kul.
Jag vill tacka för att du faktiskt bjuder in mig till det här samtalet. Väldigt roligt.
Ja, och då som sagt, vi känner inte varandra jätteväl, men vi umgicks en vecka. Och det känns som att du ofta säger ja till nya saker.
Ja, det kan man nog säga.
Så med poddfrågan var inte en issue egentligen.
Nej, det var ingen issue.
Men jag har massa frågor givetvis om framtiden, byggutveckling där du är. Men jag är först nyfiken på hur det blev så här, din resa. Och vi var precis inne på att vi båda har passerat 50-strecket. Så inte i detalj, men lite din resa från gymnasiet och fram till idag.
Ja, det är en väldigt kort resa kan man säga. Att jag har alltid haft ett väldigt stort intresse i människor och föreningar. Och att jag har varit inne i lite stora utmaningar. Jag började med transport, spedition och fått jobba med hamnarbetare, stuveriarbetare och lärt mig jättemycket av det. Och läst på juristlinjen på Handelshögskolan. Och där tyckte jag det började bli lite tungt. Och liksom, det tar ju väldigt mycket energi att sitta och plugga på det sättet, så att jag avkrävde mig själv lite paus i detta. Tyckte att det kunde vara lämpligt. Och det visade sig att det blev flertalet pauser. Men då passade jag på, eller jag faktiskt ansökte om att få åka på FN-tjänst. Och då jobbade jag naturligtvis med transporter. Det var min stora passion. Och det har det varit på juristlinjen också. Så att jag är ju numera, alltså jag är ju sjörätts, specialiserad och med transporträtt. Jag är speditör. Så resan är ju jätteintressant, som du säger, att liksom binda ihop det till att man faktiskt jobbar med fastigheter som inte rör sig en millimeter. Men jag ska försöka binda ihop det. Men nere jag har varit på flera missioner då. Så jag har varit i Libanon och jag har varit i Bosnien på den första bataljonen där, B01. Och då har jag jobbat med transporter, transportkoordinator. Jag jobbar för internationella högkvarteret i Libanon och jag blev sen rekryterad till den första Bosnien-bataljonen. Och det var ju ett gigantiskt transportuppdrag. Och lite grann tror jag efter det, så någonstans det här med utmaningar. Det kändes som att jag kommer aldrig göra ett större transportuppdrag än det jag gjorde i Bosnien. Och där lite grann tror jag den känslan fejdade. Vad finns kvar efter detta? Och så började jag söka mig till nya utmaningar efter det. Så det var ju lite där av liksom, tar de här sista jobbiga tentorna på juristlinjen. Och så söker jag ett jobb och då var det upphandling och lagen om offentlig upphandling som alla sa, vad är det här för skit?
Ja, och ganska tungrot.
Ja, det var väldigt tungrot. Så någonstans har jag haft en dragning till det här och alla bara, nej, inte jobba med. Det där låter ju jättetråkigt. Oj, då blir jag jätteintresserad. Nej, så att då var det lagen om offentlig upphandling och då kom jag in i Framtiden-koncernen, blev upphandlingsansvarig. Med noll erfarenheter egentligen, men ganska stort intresse av vad är det här? Och det får man väl ge en eloge till de som anställde mig då, att de tog in mig med
att
de vågade satsa på den. Och det visade sig vara ganska tungt alltså med lagen. Och liksom, då var jag komma in i en koncern och det var en diskussion om vi skulle tillämpa lagen om offentlig upphandling eller inte. Och 3 veckor senare fattades mycket riktigt ett beslut att den där lagen tänker inte vi följa i den här koncernen. Nej. Och det var ju en spänning att vara upphandlingsansvarig då. Och då började den här resan att ja, men det ska ju ändå följa någon form av struktur. Och då började jag arbeta fram ett nytt regelverk som ändå låg väldigt nära lagen om offentlig upphandling. Och att vad är upphandling? Vad är inköp? Och liksom på något sätt, ja, men det här strategiskt inköp. Alltså att inköp är en jättestor fråga. Men framför allt en del i logistikkedjan. Mm. Och helt plötsligt kände jag att wow, pusselbit 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det var en fantastisk känsla att kunna säga. Ja, men det var inte waste det andra, utan det var logistik är en viktig del i det här också då.
Men en fråga först nu. Framtiden, beskriv, vad gör ni?
Vi har, alltså det är allmännyttan i Göteborg. Mm. Med stolthet säger jag, Sveriges största allmännyttiga bostadskoncern. Mm. 76 000 lägenheter. Där finns, återfinns de här stora fastighetsförvaltande bolagen, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder. Men också för lokala torg har vi Göteborgs lokaler, Störningsjouren och Egna Hemsbolaget som har bostadsrätter. Och vi är då ett bolag som bildades 2016 för att förse de hyresbolagen här i detta med nyproducerade hyresrätter. Framtiden byggutveckling. Så vi bygger, jag har en utvecklingsavdelning, driver tidigt skede för både bostadsrätter och hyresrätter. Och då går bostadsrätterna i detaljplaneskedet går över till Egnahemsbolaget. Vi färdigställer hyresrätter och vi slutbesked lämnar över till de förvaltande bolagen. Jobbar på uppdrag av moderbolaget för framtiden koncernen.
Otroligt spännande, och vi var inne på det lite här innan vi satte igång, men hur beroende ni är av de politiska vindarna som blåser. Och nu är det ett ganska spännande miljö.
Ja, och vi är inte bara beroende utan vi är stadens verktyg. Och vi är ju verksamma inom Göteborgs stad och vi är 100% ägda utav Göteborgs stad och ägs då via Stadshus AB och sen blir det då framtiden koncernen. Det innebär att stadens budget är vårt högsta styrande dokument. Då ska det sen till moderbolaget och så blir det en affärsplan för hela koncernen. Och sen då tar vi bolag och sätter våra verksamhetsplaner utifrån de mål som riktas till oss då. Och då är det ju för våran del en väldigt hög produktion av hyresrätter och hitta byggrätter. Och sen givetvis, hur ska vi bygga det? Där har vi våra bolag och det är det handlar om.
Jättespännande, och det är ganska mycket diskussion om det här nu.
Ja, det är det.
Och det byts då vart fjärde år ungefär.
Ja, men det kan man väl säga. Och det är väl lite då det som är att vara ett verktyg på det här sättet. Det är att vara inne i en, det är ju ett aktiebolag. Mm. Som vilket annat egentligen, förutom att det är ägt utav Göteborgs stad. Så är det ju att förstå att det är en väldigt viktig del i uppdraget. Att också vara hörsam mot den styrningen som faktiskt kommer. Och kunna anpassa sig, men också kunna förstå, presentera resultat av hur man tänker, så givetvis att kunna bidra med kunskapshöjande tankar kring detta, men framförallt att verkställa det viktigaste. Det är en utmaning i nyproduktion, för nyproduktionen har väldigt lång kedja, så att man kan ju säga så här, från en idé till ett färdigt hus, det kan vara 10 år. Mm. Och det är klart att där hinner du ha lite skiftningar emellan. Det vi har sett, det har varit frågan om det ska produceras mycket hyresrätter eller om det ska vara eget ägande. Mm. Där har varit en fråga. Men vi har ju 2 bolag inom koncernen som har möjliggjort att vi ändå kan hålla ett tempo i den här frågan.
Men jättespännande. Och du beskrev lite också hur unikt Sverige egentligen är på det här med bostadsallmännytta,
ja,
kontra Europa.
Och vi har fått bilda det här med Alvillagen för att lite grann få behålla vår allmännytta i Sverige. Mm. I Sverige så har vi inte social housing, utan vi har en allmännytta som är till för alla. Så vårt uppdrag när vi bygger, det är att bygga för alla. Alla som vill bli eller är göteborgare. Mm. Det är vårt uppdrag. Mm.
Spännande. Och vilka utmaningar har du närmast nu?
Ja, vad har jag närmast nu? Jag tycker det är en jätteutmaning. Vi bör inleda med det här, att jag gillar utmaningar. Vi har fått till oss i den nya styrningen, det är ju det här med att vi ska, gestaltningen har blivit allt viktigare. Vi har redan med oss i den förra styrningen att det vi som bolag kan styra mest på, det är ju en produktionskostnad. Nu ska vi få ihop de här 2 delarna. Att bygga klassisk arkitektoniskt, klassiskt och vackert, kvarterstad, trädgårdsstad, moderna landshövdingehus. Vi har mycket landshövdingehus inom koncernen, så det är ju någonting som vi tycker att vi kan, tror jag. Och få ihop den här bilden med att vi faktiskt ska ha en produktionskostnad som vi kan styra ifrån våra bolag. Och det är de förvaltande, de vi bygger för såklart, som behöver ha en hyra som de säger, ja, men den här hyresnivån vill vi ha i detta området, eller för oss så behöver vi ha det här. Och vi har en koncern som har ett övergripande ekonomiskt ansvar som givetvis vill ha en viss avkastning. Så det är 3 bolag eller 3 delar som behöver hänga ihop här. Avkastningen, hyran och produktionskostnaden. Och då blir den här typen av styrning som vi får, det är som sagt att titta på en produktkatalog. Om vi ska göra någonting som relativt ska kunna hålla en bra produktionskostnad och generera kanske lägre hyra i jämförbart område. Och så ska vi då få till den här önskemålet om hur det ska se ut, en kvartersdag, en kvarters, slutet kvarter exempelvis. Eller vad är klassisk arkitektur? Det gäller ju att börja titta, prata, förstå hur ska fönstren sitta, hur ska taket se ut och få det och få en acceptans någonstans. Och samtidigt då få kunna hålla det här tempot vi ska ha ut. Många lägenheter i Göteborg. Så det är en häftig uppgift.
Och sen hade ni också ett mål lite mer som är större, det här med säkerhet och social hållbarhet.
Ja, men ja, visst, vi har ju den sociala dimensionen är ju jätteviktig för allmännyttan och vi har ett stort uppdrag med områden som är utanförskapsområden där vi har ett uppdrag, en strategi som säger att vi ska få bort våra särskilt utsatta områden från polisens lista till 2030. Det som skiftade var föregående valperiod så var det till 2025. Och det är alltid trevligt när det kan bli. Nu blir det till 2030. Men det finns en väldigt kraftfull strategi tagen inom koncernen. Och där mycket handlar om superförvaltning. Att kunna titta på och vara i området. Agera som anställd i området med rak rygg och varma hjärtan som vi säger. Fokus tryggheten. Fokus på hur det ser ut i området och skapa en miljö för de boende som tillsammans med de boende, tillsammans med andra i området för att få, att få en annan känsla när du går in i området. Det vi representerar det är ju stadsutbyggnad eller stadsplaneringsdelen och det är också att kunna gå in i vissa områden nu då och bygga torgen i fokus, få till fler bostäder. Lite grann kan jag säga, oavsett om det är bostadsrätter eller hyresrätter, uppdraget omfattar båda delarna. Mm. Och då kan det bli lite, då vill någon på något sätt och någon annan finns på det. Men vi följer uppdraget och försöker hålla det så öppet så länge som möjligt. Och på så sätt kunna hålla tempot rakt igenom. Så ett stort uppdrag har vi fått i koncernen.
Ja, för jag tänker, när vi började prata tänkte jag fastigheter, pang. Ja, ja. Men när du nu har vecklat ut hela den här Pandoras ask. Så ser man ju också, ja, men ni pratar med polis, ni pratar med skolan, ni pratar med socialtjänst. Allt det här hänger ju ihop.
Det hänger ihop.
Och får man till det så borde det ju ändå bli en möjlighet att lyckas.
Ja, men det är klart. Och då, så som jag ser det så är vi ju ett väldigt tydligt verktyg för staden. Mm. Att kunna verkställa en stor del. Men det kräver fortfarande samverkan, samarbete. Planerande delar i staden för det här. Vi har 4 nya enheter inom staden med planeringen. Det är jätteviktigt att vi förstår varandras roller och samspråkar på rätt sätt. Kunna hålla tempo tillsammans ute i ett område. Att förstå att vi behöver tillsammans med skolan, socialtjänst och polisen förstå möjligheterna i området. För det är så. Vi har fastighetsvärden som vi förvaltar för Göteborgs stad. Mm. Och då är det fastighetsvärdet är beroende av att det faktiskt är en välmående skola. Att det finns de flesta är i sysselsättning. Och att området är, att man är trygg i sitt område helt enkelt. Mm. Och det är vårt uppdrag.
Jättespännande. Mm. Och för att lyckas med det här, nu är du ledare i den här organisationen.
Ja.
Ledarskap, hur ser du på det?
Men ledarskap handlar jättemycket om att kunna förmedla det här att uppdraget består av de här delarna och att vi ska vara lyhörda och ändå kunna sondera fram terrängen liksom lite grann att okej, nu fick vi en styrning på det här sättet. Hur gör vi? Hur tar vi oss an det här? Till det krävs det mycket. Jag tror man behöver förmedla mycket energi. Hur man förhåller sig själv. Att man kan, det behöver inte vara att man alltid ska gå in och säga att man är positiv till allting. Men man behöver visa att det finns en systematik att okej, nu fick vi det här. Nu lägger vi frågan på bordet, alltså fokus på uppdraget. Mm. Det tror jag, men just det här med energi, fokus på uppdraget och att nu löser vi det här tillsammans. Mm. En viktig del i ledarskapet.
Man pratar mycket om agilt och alla de här delarna. Hur ser du på det? För ni är ändå i en förvaltning, alltså ni ägs av Göteborgs stad.
Ja.
Vilket i sig kanske ger vissa strukturer och processer som man måste ha.
Ja.
Och samtidigt då ska man ha en agilitet i det, för det ändrar sig ju.
Ja, men precis.
Hur ser du på det här?
Jo, men, när du har den här tydliga styrningen så är det ju viktigt hur vi som bolag sätter ner de styrande målen och de nyckeltal som vi ska följa. Mm. Självklart är det ju viktigt att ha styrmål som vi förstår att vi kan uppfylla. Och har vi inte det, ibland kan det ju man spänna bågen väldigt mycket för oss, så behöver vi ändå förstå att det här, det finns en intention någonstans om att vi ska öka eller minska en produktion till exempel. Mm. Den, man får ju vara lite där i diskussionerna då. Sen tycker jag det är viktigt i det här att det finns en, någon form av målstyrning. Mm. Alltså att man är väldigt, för då skapar man fokus på uppdraget. Mm. Men att det också finns en delegeringsförmåga. Och det tror jag jättemycket på. Mm. Målstyrning och delegering. Mm. Det innebär tillit. Att kommer du in här och jobbar i en roll, så vill vi ju så fort som möjligt få den personen att förstå att det är de här villkorna som gäller. Mm. Och vi gör det här tillsammans. Och försöka få till tillit. Så att den här tilliten måste ju på plats så fort som möjligt. Mm. Och sen är man egenagerande i rollen på det sättet. Mm. Så inte gå in och ta för mycket ifrån den enskilda, utan att försöka, den här personen ska verkställa i sin egna roll. Mm. För här är vi jobbar enbart nästan med specialister. Mm. Som vi säger top notch. Mm. Det är vad vi har i våra bolag. Mm. Det är det vi vill ha in i bolaget. Och då måste man också kunna vara självgående i rollen. Och man är inte självgående mer än vad man förstår hur uppdraget ser ut. Mm.
Självledarskap.
Ja, mm. Precis.
Och du har ju varit i ganska många olika typer av organisationer. Du var inne på privat och du har varit i FN. Ja. Och nu är du i framtiden koncernen. Ja. Är det skillnad för nackdelar?
Ja, men det kan man väl säga. Det är ju jättetydlig styrning i, om man jobbar militärt till exempel. Mm. Där kan du ta fram en bok. Vi ska omlokalisera. Och allting där går egentligen ut på att hur fort kan vi på den här omgrupperingen komma igång och få igång hela vår verksamhet. Men då sätter man upp ett tält och man gräver hål i backen och sätter i en flagga. Och där har du pissoaren. Och det är väldigt enkelt, va? Men det finns en väldigt struktur. Du måste veta vissa saker väldigt tydligt, väldigt fort. Ja. Så det har jag kunnat ta med mig i det här.
Tydlighet.
Och att när du gör, som vi har ju bildat ett nytt bolag, det är viktigt att försöka komma igång så fort som möjligt så man förstår ramarna. Mm. Alltså det är det här som gäller. Mm. Det var svårare med det här bolaget än vad det är att etablera exempelvis en bataljon på plats. Och det är ju det här hela tiden, att det är en annan styrning här. Mm. Och som, samtidigt som man ska försöka få till då. I det privata, så jag vet inte, jag kan ju tycka att vi har ett uppdrag som är helt otroligt häftigt. Mm. Så jag har ju varit i koncernen sedan 2001, det är många år nu. Mm. Och det är svårt att matcha det här uppdraget för att...
Komplexiteten.
Ja. Mm. Som är...
När man knyter till samhällsbyggnaden. Man gör...
Ja, eller som vi har pratat om, att se människan. Ja. Vi gör det här för den människan, den som bor i ett område, som bor i ett hus, som bor i ett trapphus, som bor i en lägenhet. Ja. Den människan, den som jobbar här. Den individen som är här inne, som jobbar för en annan individ. Ja. Den kopplingen att vi hjälper, vi jobbar tillsammans eller vi förser varandra med någonting. Ja.
Vi pratade lite grann tidigare här om kvinnor i byggsektorn. Mm. Hur har ni det här?
Vi är nog hälften just nu med kvinnor. Mm. Jag tycker koncernen i alla år har varit väldigt noggrann med jämställdhet i ledningsgrupper, styrelser. Och också att det har funnits ett driv inom, när vi bildade bolaget 2016 så var det ett väldigt stort driv att försöka förändra någonting. Och väldigt mycket jakten på produktionskostnaden såklart. Mm. Men en av de frågorna handlade, om man ska säga att det är ju en stiff bransch med att bygga, man har gjort på ett sätt. Det är inte svårt att bygga ett hus. Mm. Det kan man göra på ett och samma sätt om man vill, 1000 år i följd liksom. Men det är olika förutsättningar som behöver beaktas och vi kanske behöver tänka på ett nytt sätt också. Mm. Klimatomställningen är ju en sån stor fråga. Mm. Och då innebar det att vi kanske också behöver jobba med lite andra bolag. Kanske få in lite inflytande från ett annat sätt. Så det, mycket har handlat, det har inte handlat. Vi har kunnat ta in starka kvinnor, kompetenta kvinnor. Män som jobbar, alltså alla jobbar, vana att jobba med. Det är inte en fråga,
nej,
om man säger så.
Precis, det är diversifierat.
Ja, men precis. Utan sätta fokus på exempelvis att bredda marknaden. Få in mer fler bolag. Vi jobbade mycket med utländska bolag och få in. Vad handlade det om egentligen? Och det var ett politiskt uppdrag. Kunna få fler konkurrenter som är aktiva på marknaden. Så att man känner, ja men oj oj oj, vi är inte 3 bolag kvar och bygger här nu på Göteborgsmarknaden, vi är 20. Mm. Oj, då måste vi sätta fart på våran egna utvecklingsproduktion i bolaget. Och då börjar man driva utveckling själv. Mm. Så var våran bild i alla fall, att det ska gå till så. Mm. Och då blir man också resurseffektiv. Mm. Och då kanske man kan börja diskutera det här med priserna. Men det, vi har jobbat mycket med det. Mm. Dock har det inte påverkat priserna särskilt mycket. Utan de har gått upp ganska mycket ändå. Men det kanske blir värre, jag vet inte. Vi har väldigt många entreprenörer däremot som har byggt för oss. Jag tror vi är uppe nu i 20 stycken. Mm. Och det är nytt. Mm. Vi jobbade inte så inom koncernen tidigare.
Mm. Men det har varit ett utstakat mål.
Ja, jag tror att det kommer bli viktigt för klimatomställningsfrågan. Mm. Just det här med utvecklingsfrågan, återbruket. Mm. Att komma in och vara kvinna i branschen. Det var nog kanske den största chocken var nog när jag kom in i transportbranschen. Mm. Jag har jobbat i ganska utpräglat manliga yrken. Mm. Militärt, vi var 10 kvinnor eller 8 kvinnor och 400 eller 500 män tror jag när vi var på en av stationeringarna. Och sen så, som sagt var transport och stuveria, det, alltså vi pratar ju på den gamla goda tiden. Det var ju bara bilder på väggen om man uttrycker det så. och det är inte så. Så det är inte bara, handlar inte bara om sektorerna, hela samhället har förändrats. Ja. Muta och bestickning, alltså den här kulturen, presentkulturen, allting har förändrats. Mm. Så jag har varit med. Det jag kan tycka är fantastiskt, oavsett tror jag vilken bransch man är inne i, så har det varit en väldigt stor förändring. Vilka medel är det jag nyttjar? För vems medel är det? Är det bolagsmedel? Är det samhällsmedel? Och sen så har det skett stora förändringar. Mm. Så att det tror jag är de stora frågorna egentligen då. Sen, koncernen är väldigt duktig med att... ja, kunna ha den här, ja det är enkelt för en kvinna att jobba.
Men den spännande, den har inte jag tänkt på riktigt, men det är klart att ni kravställer era leverantörer och påskyndar då utvecklingen så som, i ett mycket större perspektiv.
Ja, och
än
det, bara. Tillsammans med övriga fastighetsbranschen, det får man väl ändå säga. Mm. Det finns många frågor. Byggsektorn, du kan tänka på där korruptionspelaren så och pris, du vet, då har du byggsektorn, transportsektorn, du vet så här. Mm. Sen har du då klimatpåverkan. Mm. Och fastighetsbranschen är ju en jättestor klimatpåverkande del och väldigt mycket för de boende och deras bilanvändning. Mm. Så mobilitetsfrågan och jobba med det, hur många parkeringsplatser, hur mycket ska vi hjälpa den boende att kunna ta någonting annat än sin egna bil till exempel. Det är ju en jättestor fråga. Mm. Och det är klart att då blir det påverkansfrågor som får en direkt koppling in i samhället. Ja. Mm.
Jättespännande.
Ja, men det
låter som du har världens bästa jobb.
Ja, men jag tror nog att säga det, ja.
Och det här attraherar fler människor hit.
Ja.
Varför ska man jobba här på framtiden?
Nej, men man vill nog vara med på den här resan. Mm. Och jag tror att man behöver vara, att man bygger en stad på de villkoren staden vill att det ska vara. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt. Mm.
Lyhördhet.
Lyhördheten och förstå att här är en ägare som vill ha kraften i ett starkt, eller ha ett starkt verktyg. Mm. Och det innebär att om man är van att jobba på sitt sätt och man vill ha det på sitt sätt så kanske det är svårare. Mm. Men är man utvecklingsinriktad då, man vill ha fastigheter som har en viss produktionskostnad och som ska se ut så här. Man, att attrahera så det. Ja, men nu nästa gång så ska de se ut så här till exempel. Mm. Att man jobbar på ett sånt tydligt uppdrag. Mm. Det ska man nog vara väldigt attraherad utav. Alltså att driva utveckling, att orka vara med. Inte bara utveckla en sak utan hela tiden vara med och utveckla kvalitet, hållbarhetsfrågorna, produktionskostnad, boendemiljön i sig, torgen och på de villkor som läggs för bolaget.
Mm. Och alltid ha människan i centrum på något sätt, slutanvändaren eller kollegan.
Ja men precis, att se lite längre att vad är detta till för och inte låta det. Det är så att om du sätter det, bygger en... ett hyreshus och men jag vill att det ska se ut på det här sättet, jag vill att den här hyreslägenheten, det måste vara, jag vill ha 250 tak eller någonting. Ja, men om vi kan sätta en hyra som gör att du kan ha ett eget arbete, kanske inte behöver ha försörjningsstöd eller få stödpengar, det har ett stort värde för samhället. Mm. Ett väldigt, väldigt stort värde för samhället. Mm. Och kan vi också då till råga på allt bygga någonting, någon mobilitetshubb i närheten som gör att ja, men jag kan flytta in i den lägen, behöver inte ha en egen bil. Mm. Här har vi byggt, här finns det möjlighet till hemkörning med kassar som kommer till ett särskilt ställe med mat, eller jag kan ha bilpool eller något liknande. Det är ju helt fantastiskt om man kan göra något sånt också. Och alla områden, det är lika viktigt i alla områden när man har lika stort fokus på det som är med klimat och hållbarhet. Mm. Det finns inte något område vi ska utesluta. Men vi ska däremot inte glömma att social hållbarhet är lika viktigt. Mm. Den är viktig att ha med sig här. Mm. Och vi har haft stort fokus på den frågan. Mm. Och nu kommer då, lägger vi till en stor klimatomställning. Mm.
Jättespännande. Och det är klart att det får man inte om man jobbar nischat för att ja, men vi bygger bostäder på samma sätt. För ni sitter ju med planeringen. Ja. Och det vi började med innan vi satte på inspelning här, så var det ju också att vi var på 1600-talet.
Ja,
det var där Göteborgs stads...
Ja, strukturerna lades. Jag hade en guidning som var fantastisk när jag förstod det här liksom att Stockholm då, den är mer byråkratiskt, och varför är vi lite sådär ja, pragmatiska kan man väl säga i Göteborg. Men att det låg tillbaka i historien då med, fick jag till mig från guiden, att kungen då ville ha ett internationellt händelscenter, och därför skulle det inte finnas något slott här i Göteborg, utan det här skulle till och med kunna vara ett språk som skulle kunna vara engelska, holländska eller något liknande, internationellt handelscenter och mindre byråkrati. Det där tycker jag är jättespännande. Och sen hur man la en kanal runt hela innerstaden, skydda oss mot det yttre, och sen så börjar man växa utanför den här kanalen, ja då börjar man sätta upp lite barriärer, konstmuseet, posthuset, ja men inte, vi får inte växa åt det hållet, det är inte riktigt bra, och som guiden då beskrev. Så att, och det är liksom att vi har liksom velat stoppa liksom, det fanns någonting som bodde på utsidan av de här barriärerna.
Man
och
inte ville beblanda
sig. Nej, man vill inte beblanda sig. Och det där är ju superintressant.
Ja, för det påverkar den
det
idag.
Ja, det är jag helt övertygad. Men nu är jag ju inte arkitekt eller så, utan men jag tycker det är jätteintressant att se historien, hur staden kommer till. Ja. Och se vad som händer sen.
Ja. Det är jättespännande. Ja. Som jag sa, du är väldigt bra på att berätta. Du är en sån enorm energi i mötet. Så att vi får ta fler avsnitt
ja.
Här.
Bara ledarskap.
Ja, precis. Det är jättespännande. Ja. Om du nu skulle ge råd när man är alldeles ny gymnasieklar nu, tagit ja. Studenten. Om du tittar tillbaka, vad skulle du vilja höra från någon som har då gjort en livsresa? Mm. Kan du göra något medskick där?
Ja, det jag tyckte var svårast, framförallt då när man kommer in i universitetet, det är väldigt så här liksom, man läser ekonomi, det är teknik eller juridik eller något liknande. Det är att förstå vad man ska ha utbildningarna till. Mm. Och utbildningen är komplement. Mm. Att börja se vad man kan vara intresserad av. Mm. Och det kan jag säga också till rekryteringsfirmor och bolag som rekryterar. Vi är ju väldigt... Statliga. Vi vill ha den här kompetensen för att vi ska göra det här uppdraget. Och då tappar vi väldigt många som skulle kunna göra på. De kanske har en liten annan bakgrund eller något liknande. Mm. Så rådet är ju liksom kanske också intressera sig för liksom, vad leder den här frågan till, spinna på. Så, lite grann som lagen om offentlig upphandling där. Ja, jag var inte jättestark i det, men det fanns någonting. Liksom nosade upp business i det här. Mm. Det måste ju finnas någon business i det här. Mm. Och det skulle väl kunna vara. Och sen att det finns väldigt mycket tjänster ute som har den här liksom vidden utav. Och framförallt då inom allmännyttan och fastighetsbranschen i helhet. Jag får ju faktiskt säga, det är ju även någon som ligger utanför allmännyttan. Mm. Fastighetsbolag är ju, det är en intressant, det är viktigt för fastighetsvärdet att det finns en fungerande struktur runt omkring de fastigheterna man har. Mm. Därför tycker jag att det är väldigt intressant. Mm. Och att man är en del i ett samhällsbyggande, man är med och bygger något. Du kan faktiskt de facto åka runt här, eller man har förvaltat en fastighet och liksom var med. Så det är väl viktigt. Men sen också att det är att man har fokus på att jag tycker man ska vara lite kritisk med vad det är för chefer som rekryterar en. Mm.
Du väljer din chef.
Du väljer din chef. Mm.
För det kommer att garantera din utveckling.
Du ska komma till ett ställe där du känner att någon vill se någonting i dig. Mm. Och du ska kunna få växa i det här. Mm. Man möter inte alltid på det. Och ibland behöver man ha ett jobb mer än vad man kan välja en chef. Mm. Men man kan i alla fall ha det med sig. Mm. Att energinivån hos chefen som rekryterar dig är nog ganska viktig.
Ja, och att de tror på dig.
Ja, men absolut. Ja. Absolut.
Tusen tack, Anna.
Tack själv, för att jag fick vara med.
Vi får fortsätta, vi får ta del två längre
hoppas
fram.
Hoppas att någon vågar söka sig då.
Ja, och om man nu vill söka sig, ja. Vart går man in?
Ni kan gå in på vår hemsida som är www.framtidenbyggutveckling.se så att, och här har vi våra tjänster och det finns ju som sagt på jobbsidan Göteborgs stad, ja. LinkedIn och Göteborgs stad har ju alla tjänsterna då. Så ja. Att, men man ska kunna, jag vill ju slå ett slag för då när vi, på min avdelning, som min utvecklingsavdelning, alltså det här med att också kunna räkna och ja. Titta på hela affären. Ja. Man kan ha en kompetens också medskicket till de som har skaffa hela tiden intressera sig för sidofrågorna. Ja. Pengar är viktigt. Ja. Kunna räkna på en affär även om man kan vara en duktig arkitekt. Mm. Sätt ihop de två om man är helt oslagbar på marknaden.
Och med det tackar jag så jättemycket, Anna.
Tack
tusen
själv.
Tack.